Du lyssnar på podcasten Skolsverige. Och det här är avsnitt 80 av Skolsverige. Ett särskilt här nioårsavsnitt när vi spanar lite framåt. Inför vad som kommer ska vi kolla i, vad heter det, den här glaskulan, spåkulan kan det heta så. Den här podcasten finns på iTunes, Acast och skolsverige.com. Det här är Skolsverige. Ja. Det här är ju ett lite speciellt avsnitt, för det är inte så mycket du och jag för en gångs skull, utan det är mer andra personer. Vi gjorde ju så här förra året att vi bjöd in ett gäng personer som fick liksom ge sina spaningar, vad tror du kommer hända år 2017. Och så har vi gjort det i år igen.
Ja, varför ändra ett vinnande koncept?
Varför tänka nytt på något sätt?
Ja, men precis. Vi har ju nya personer som man får tänka.
Det finns ganska många människor i Skolsverige att prata med.
Eller
så
hur?
Så det är så att vi hittat en stor spännvidd på folk. Vi har en facklig person, vi har en utvecklingsledare, vi har en lärare, vi har en elev och så har vi en minister.
Eller hur? Och vilka tar vi liksom efterhand, tänker jag?
Vi sparar det lite grann. Och det är så att den första personen som vi har bjudit in att tänka efter lite grann vad kommer hända år 2017 är Lisa Heino.
Ja.
Som är tjänsteperson på, och utredare på Lärarförbundet.
Precis.
Hon driver bland annat den här utredarbloggen tillsammans med sina kollegor. Det är en ganska nystartad blogg på Lärarförbundets hemsida med de som är liksom utredare som jobbar med att ge lärarnas röst eller kommentar på olika utredningar som händer i skolvärlden. Ganska intressant blogg. Få men jättelånga och jätteintressanta inlägg.
Men absolut, och den är väl värd att läsa. Och vet du, grejen är ju den att hon är faktiskt också ordförande i The Trevor Dolan Foundation.
Det vet jag, för det är så vi har lärt känna varandra, bland annat. Vi träffades där också. Hon kände ju Trevor Dolan, den här hjärnforskaren, och det var hon som typ mer eller mindre instiftade det där priset.
Årets punkare.
Ja, årets skolpunkare, precis. Till minne av honom. Och då menar de så punk som är att liksom folk som gör något, inte bara snackar. Så att det är hon.
Ja, och sen så är hon ju också faktiskt från början högstadielärare.
Precis.
Brinner för läraryrket,
det
helt klart.
Vilket också kommer höras när man lyssnar på hennes nyårsspaningar inför 2017. Så vi tar och lyssnar på dem direkt.
Svensk skolpolitik får mig ibland att tänka på en sketch i humorserien Lorry. En entusiastisk uppfinnare som spelas av Peter Dalle kommer in på Patentverket där en tjänsteman spelad av Claes Månsson äter lunch på sitt kontor. Peter Dalle berättar om den nya uppfinning han gjort som ska lösa alla andra problem. Claes Månsson lyssnar tålmodigt men ställer då och då frågor om hur saker och ting ska funka i verkligheten. Sketchen avslutas alltid med Peter Dalles replik: tänkte inte på det. Just det. Skolpolitiker tänker inte alltid på vilka konsekvenser ett beslut kan få. För de tänker inte heller på hur förutsättningarna ser ut i verkligheten. Jag kan ta ett exempel. I maj i år beslutar riksdagen om fler timmar i matte i årskurs 4-6. Beslutet skulle verkställas i juli. Och allt var klart till läsårsstart i augusti. Riksdagsledamöterna som stod i talarstolen pratade nostalgiskt om sin egen skoltid, där fler mattetimmar nog hade varit en bra grej. Ingen talade om förutsättningarna för att detta rent praktiskt skulle kunna genomföras på så kort tid. Ingen talade heller om de konkreta konsekvenser beslutet kunde få. För det var ju inte de som var skolledare. Det var inte de som fick börja om på nytt med organisation, tjänstefördelning, scheman och för att framförallt hitta fler mattelärare. För i lärarbristens akuta läge är det här ett beslut som på många skolor fick stora och negativa konsekvenser. Många mattelärare fick större undervisningsgrupper, ökad arbetsbelastning, många elever undervisades av obehöriga lärare och outbildade vikarier. Var det man ville uppnå? Nej, politikerna tänkte inte på det. Tyvärr finns det många fler liknande exempel. Jag önskar därför att 2017 blir det år då förutsättningar inför beslut faktiskt kommer före genomförandet. Då lärare och skolledare får mandat att driva och bromsa utifrån det de vet fungerar. Det är cyniskt symboliskt att mattelyftet kan genomföras när politiker tycker det. För vad är mattelyftet i sig? Det är fredad tid för lärare att med ämneskollegor analysera, diskutera och utveckla sin undervisning. Det är något som lärare i decennier har bönat och bett om att få tid till. När politiken beslutar om det kommer därför frågor som: varför har ni lärare inte fattat att det är så här ni ska göra? Att det är genom att utveckla undervisningen som vi höjer oss i PISA? Jo då, det har vi alltid fattat. Men ni har varken lyssnat eller förstått att det är vi som har och är lösningen. Så, gott nytt 2017. Året då fler tänker efter före.
Tänka efter före, det är ju ett Tage Danielsson citat som vi inte kan säga nog många gånger, eller hur?
Precis, precis.
Och numera också ett Lisa Heino citat.
Tänk efter före. Ja, en bra uppmaning till landets makthavare och politiker.
Eller hur? Och det känns ju som en väldigt klok iakttagelse i alla former av beslut som vi faktiskt kommer att ta. Ganska stora beslut med digitaliseringar och programmeringar och allt möjligt.
Och allt vad som kommer. Precis så är det. Nästa person som vi har bjudit in heter Patrik Finn. Han är utvecklingsledare på Öckerö, en av Sveriges kanske minsta kommuner, vad vet jag. Ligger i Göteborgs skärgård. De har ett gäng skolor, de har ett gäng elever. De har världens mest seriösa arbete på att liksom implementera digitalisering i skolan. Det är så seriöst att fast att den är lilla, jag ska inte säga lilla skitkommunen, men den är alltså kommunen som på pappret inte är en tungviktare, så har lyckats roffa åt sig en av få nomineringar till guldtrappan. Datorn utbildningens pris för alltså, i kommuner som gör bra arbete med digitalisering. Så.
Okay.
Bland annat så driver de 10 Island Makerspace, ett av Sveriges första makerspace kopplat till skolan. Finns där ute. Patrik och jag lärde känna varandra. Vi har ju känt varandra lite grann via internet och olika sånt. Men vi lärde känna varandra ordentligt i år när vi jobbade tillsammans med ett EU-projekt i Bryssel. En fantastisk person. Jag är så glad att du ska få höra hans tankar inför året som kommer.
Eller hur? Du har ju pratat mycket om Patrik många gånger. Och jag har aldrig träffat Patrik. Men jag ska bli. Jag är idel öra och nyfiken på vad han har att spana inför 2017.
Har du förundrats över något idag? Vad jag har förundrats över under 2016 och antagligen kommer att fortsätta förundras över 2017, det är den postindustriella skolans födslovåndor. Ja, det finns nog inget bättre sätt att beskriva det. Industrisamhällets skola skakas av sina sista dödsryckningar och frustrationen över att världen inte ser ut som den gjorde när vi började som lärare. Ja, det är något som vi måste börja hantera på ett konstruktivt sätt. Vi måste helt enkelt börja skriva en ny berättelse om den svenska skolan och sluta spana efter den tid som flytt. Det är väldigt problematiskt att vi som lärare beskrivs som offer för olyckliga omständigheter av både media och märkligt nog av våra fackförbund. Ja, om det inte är eleverna som inte gör som de ska, så är det föräldrarna som bråkar eller huvudmännen som sätter käppar i hjulet. Lärare beskrivs alldeles för ofta som passiva objekt för något som någon annan bär ansvaret för. Vi måste börja skilja på vad som är ett problem och vad som är en grundförutsättning. Ett problem kan man lösa. En grundförutsättning måste man förhålla sig till. Att barn och föräldrar inte står med mössan i näven längre och säger tack snälla ni för att ni undervisar mig, det är inte ett problem. Det är en grundförutsättning och det måste vi förhålla oss till och lära oss av. I industrisamhället var det en fördel att slipa av allas kanter för att vi skulle passa in i samma mall. Men i framtiden kommer just dessa kanter att vara något mycket, mycket värdefullt. Och det måste vi hitta ett sätt att utnyttja, inte ett sätt att bekämpa. 50-talet kommer inte tillbaka. Aldrig någonsin. Inför 2017 skulle jag önska att vi tillsammans kunde börja måla upp en bild där lärare är aktiva objekt med makt över sin verksamhet och sin framtid. För den bild som målas upp i media, den är inte sann. Den är inte betecknande för oss som yrkeskår och den är inte betecknande för dig som lärare. Jag ser lärare varje vecka som åstadkommer mirakel i sina klassrum. Lärare som förbereder sina elever för att förändra världen. Det är vi som har makten över det som händer i våra klassrum. Det är vi som sätter en kultur där allt är möjligt och det är vi som skapar möjligheter för att våra ungar ska kunna utvecklas så långt det bara går. Det är möjligt och det händer varje dag i klassrum över hela Sverige. Vi måste bara se det, beskriva det och kommunicera det. Vi måste visa att vi vill, att vi vågar och att vi kan. Då kan vi börja skriva en ny berättelse om den svenska skolan. En där barnen är huvudpersonerna och där temat är framtiden. Vi blir vad vi tänker och om vi tänker att våra möjligheter är gränslösa så kommer vi en bra bit på vägen. En annan debatt som jag tror kommer att bli stor 2017, det är relationen mellan faktakunskaper och kreativitet. Vi är många som arbetar hårt för att eleverna ska få använda och utveckla sin kreativitet i skolan. Men diskussionen präglas ofta av en massa missförstånd. Det förs fram argument som, ja man måste ju lära sig något också. Eller allt i skolan kan inte vara roligt och så vidare. Som om det fanns någon slags trade-off mellan kreativitet och faktakunskaper. Eller mellan det onyttiga som är roligt och det nyttiga som är tråkigt. Det låter ungefär som när ens föräldrar levererade en massa bullshit när man var liten om att medicin måste smaka äckligt för att den ska verka. Vi måste sluta tänka så. Det finns ingen motsättning mellan kunskaper och kreativitet. Se bara på hur små barn lär sig. Det finns 100 sätt att förundras, menar Reggio Emilia. Och förundran är ett fantastiskt rizom för lärande. Översätter man kul med förundran, relevans eller intressans så hamnar man mera rätt. Vad man måste förstå och ha som utgångspunkt när man resonerar om det här, det är att lärande, det är ingen teknik. Det är en relation och en konst som man utövar med hjälp av teknik. Jag har spelat trumpet i hela mitt liv. Jag har övat och övat. Jag har läst teori och musikhistoria, tragglat skalor och tränat upp min teknik. Men om jag aldrig hade fått stå på den där scenen och känt magin i att spela för och med andra, då hade jag lagt av. Så är det med relationen mellan faktakunskaper och kreativitet. Om man aldrig får använda sig av sin skaparglädje eller aldrig får känna glädjen i att klara av en utmaning eller lära sig nya saker, så kommer många att tappa sugen. Det finns för många tappade sugar på golven i våra klassrum idag. Och jag är helt övertygad om att vi skulle kunna göra mycket, mycket mer för att fler barn och unga skulle kunna behålla sin lust att lära. Det finns 100 sätt att förundras. Och jag hoppas att du får många anledningar att göra det under 2017. Jag heter Patrik Finn. Ha ett fantastiskt 2017 och kör så det ryker!
Det var Patrik. Spännande. Jag är med Patrik. Det hade varit coolt att bjuda in de här kronikörerna och sätta dem i en soffa och prata med varandra, eller hur?
Ja, precis. Vi borde hänga mer med alla de här personerna. Jag tänker alltid en person jag vill hänga mer med. Jag hängde med honom på en julfest på Interactive Institute senast för några veckor sedan. Jag ser så fascinerad över liksom hans... Han är som skräddarsydd för precis det uppdraget han har. Han är utvecklingsledare i en kommun där man får göra allting själv för att de har inte så många. Liksom. Mm. Och det känns som att han är helt rätt person för det.
Men det är bra med rätt person på rätt plats.
Mm.
Och det tycker jag är spännande.
Mm.
Mm. Vi går vidare helt enkelt.
Det gör vi.
Och då går vi till Gunnel Tydell.
Just det, som är gymnasielärare i Stockholm. Alltså.
Mm. Det är Nacka var hon senast jag pratade med. Hon är gymnasielärare. och skolutvecklare i Nacka.
Just det, precis, precis.
Och grejen med Gunnel är ju att jag bjöd ju in henne när vi skulle starta med NTN till våran skola. För att vi behövde någon som inte var sådär ung och fräsig som ska prata digitalisering, utan vi behövde någon liksom mer, hon har omfamnat digitaliseringen trots att hon alltså inte är den idealbilden som man tänker omfamna.
Nej, men jag digitalisering. Förstår. Hon kan nog säkert prata med lärare på ett sätt som får lärare att förstå. Så jag kan tänka mig särskilt gymnasielärare från gymnasielärare själv och så. Och hon är en fantastisk person som är väldigt eftertänksam. Jag känner henne sedan tidigare.
Precis, och jag menar, det ska bli spännande att lyssna på vad hon har att säga, och det får vi höra precis här och nu.
Det är lätt att man trasslar in sig i sina förhoppningar när man talar om framtiden, sa Lars Björk när han framtidsspanade i Skolsverige förra året. Jag vill ändå göra just det, i förhoppningen att berättelser vi skapar om skolan skapar om skolan, sakta men säkert. Min tar avstamp i värdegrunden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. Här börjar nu själva spaningen. För 2017 tar regeringen slutligen sitt förnuft till fånga, eftersom Sverige i rimlighetens namn vilar på samma värdegrund som skolan. Det här betyder att inga ensamkommande, asylsökande unga människor, oavsett ålder, försvinner från våra klassrum för att de utvisas till en oviss, för att inte säga livsfarlig, framtid. Skolan blir istället en fristad i enlighet med värdegrundens ord. Vi lärare kommer oförtrutet att arbeta vidare för demokratiska och humanitära värden. Det lite bortglömda och för många elever okända ordet solidaritet får i med detta ett uppsving. Också att ha ett rikt ordförråd, för då förstår man de här orden som solidaritet. Att få det här ordförrådet blir hett bland eleverna nästa år. Alla vill det, eftersom det är själva förutsättningen för att kunna forma avancerade tankar och därmed en bra framtid. Sakta men säkert kommer utvecklingen av skolan och därmed undervisningen att vila allt stadigare på en vetenskaplig grund. Läslyftsmodellen eller mattelyftsmodellen, som så många lärare deltar och deltagit i och uppskattar, den sprider sig. Skolor och lärargrupper kommer att driva sin egen undervisningsutveckling genom att ta del av forskning, diskutera, auskultera, pröva och utvärdera uthålligt och ihärdigt, i steg för steg. Inte bara nästa år, utan nästa och åren därefter. Vi kommer också att fortsätta att dela med oss och hämta kraft på sociala medier. Vikten av konstnärliga uttryck för att förstå vad det faktiskt innebär att vara människa, liksom vikten för lärandet med konstnärliga uttryck, den kilar in sig mellan luckorna i bedömningssamtalen. Också vetskapen om att koncentrationen gynnas av pulshöjande fysisk aktivitet med mera kommer starkt. Till sist, allt fler lärare och elever upptäcker den pedagogiska och demokratiska potentialen hos Wikipedia. Elever arbetar källkritiskt, utvecklar och kanaliserar sina kunskaper och gör dem tillgängliga för alla, gärna i samarbete med andra samhällsinstitutioner, som till exempel våra museer. Framtiden sker i allmänhet sakta och lite grann i taget. Nu är det dags för dig, 2017. Välkommen!
Jag tycker om att hon tar ställning, Gunnel, att hon är idealist.
Ja, men det behövs lite grann. Man vill ju ha den ingången inför ett nytt år, oavsett vad som händer. Men man tänker, man behöver ha, alltså det här är den tiden på året när det ryms på något sätt.
Sen är det roligt att hon knyter an till Lars Björks krönika förra året.
Just det, just det. Precis, precis. Det är himla fint.
Ja.
Det är himla fint. Jag tror vi får göra så att vi får lägga förra årets nyårs avsnitt motsvarande det här. Som är längst, så kan man lyssna igenom dem och tänka så här, aha, okej. Och så bland annat lyssna på Lars som var fantastisk. Och sen så kan man koppla på, man kan zooma direkt fram vidare till Gunnel Tirell och tänka att hela 2016 aldrig fanns.
Ja, eller något.
Ja, vad vet jag.
Det vet man aldrig.
Vi ska fortsätta. Och det här är lite roligt för att vi har en minister som är nästa nyårsspanare.
Mm.
Anna Ekström är ju uppskattad inom hela skolsverige för sitt perspektiv på skolan. Mm. Så jag tycker det är ganska intressant att höra vad tänker hon om året som kommer då.
Ja, och att hon faktiskt får vara idealist och tycka saker. För det är ju hon ganska ny på den posten.
Mm, just det.
Mm, vi tar och lyssnar.
Ja, när jag som Skolverkets generaldirektör tog emot resultaten från PISA 2012, det var för 3 år sedan, då var det med ett mycket tungt hjärta som jag gjorde det. Jag hade ju rest väldigt mycket i landet och träffat många lärare och elever, och jag hade ju träffat mängder av motiverade, inspirerande, skickliga, kunniga lärare som var helt outtröttligt engagerade för att eleverna skulle nå målen. Och sen hade jag också träffat så många väldigt intresserade, ambitiösa och hårt arbetande elever. Ändå var resultaten så nedslående. Jag blev väldigt, väldigt ledsen. Och jag var inte ensam om det. Den dagen efter det att vi presenterade PISA så träffade jag faktiskt flera lärare som berättade om hur de hade gråtit och hur de hade suttit och analyserat svaren i PISA för att se vad är det svenska elever har lyckats sämre med än tidigare och jämfört det med sin egen undervisning och faktiskt tagit på sig ett stort ansvar själva. Att elevernas kunskaper hade sjunkit så kraftigt som de gjorde förra gången, ja, det var ju unikt i ett internationellt perspektiv. Och jag såg det som att vi i vuxenvärlden hade svikit en generation elever. Nu är det 3 år senare och nu har jag en helt ny position. Jag är minister och som minister fick jag ta emot TIMSS och PISA-resultaten igen 3 år senare. Och då var det som en sten föll från mitt bröst. Äntligen kände jag. Nu är den svenska skolan på rätt väg igen. Anna Ekström heter jag, 57 år gammal och gymnasie- och kunskapslivsminister. Och när jag tittar fram mot skolåret 2017 så gör jag det med oro men också med tillförsikt. Tillförsikten handlar förstås om att skolan kunskapsmässigt verkar vara på rätt väg igen. Oron handlar givetvis om att vi får så mycket exempel på och så mycket bevis för att klyftorna ökar i skolan. Och det är framförallt kring de ökande klyftorna som jag tror att vi kommer att prata mycket skolåret 2017. Det som tidigare var den svenska skolans paradgren, att se till att alla elever får chansen att utveckla goda kunskaper oavsett vilka hemförhållanden vi kommer ifrån. Ja, där är vi faktiskt en skugga av vad vi var för 15-20 år sedan. Idag ser vi att klyftorna ökar mellan elever men också mellan skolor. Läser man ordentligt i fotnötterna i PISA-rapporten så ser man att betydelsen av vilken skola en elev går på har faktiskt fördubblats sedan 2006. Idag skiljer det i genomsnitt 67 poäng mellan 2 elever med identisk socioekonomisk bakgrund men som går på 2 olika skolor där det enda som skiljer är skolans socioekonomiska sammansättning. Och 67 poäng, det är en skillnad som motsvarar faktiskt runt 1,5 års studier. Det är också så att skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande elever, ja, där har vi försämrat oss så mycket i Sverige så vi hör till de länder i hela OECD som har störst skillnad mellan högpresterande och lågpresterande elever. Nej, det här är inte rimligt. Det är inte rimligt att ett land som Sverige, som utifrån så många andra samhällsindikatorer är ett mer jämlikt land än de flesta andra länder, att vi då har en medelmåttig eller till och med ännu sämre jämlikhet i skolan är inte rimligt. Så kan vi inte ha det. Och min förhoppning är därför att 2017 blir året då skolpolitiker av alla färger och på alla nivåer kraftsamlar mot klyftor och ojämlikhet. Sverige är ett alldeles för litet land för att kunna ha råd med att slösa bort så mycket kraft och engagemang som det innebär att inte ge alla elever goda kunskaper oavsett var de kommer ifrån. Så om 2016 var året då vi fick beviset på att vi har lyckats vända de sjunkande kunskapstrenden i skolan, så är min nyårsönskan att 2017, det ska vara året då vi verkligen påbörjar arbetet med att göra den svenska skolan inte bara till en kunskapsskola utan till en jämlik kunskapsskola. Gott nytt år önskar Anna Ekström.
Alltså jag blir alltid så eftertänksam när jag lyssnar på Anna Ekström i alla olika sammanhang. Mm. Jag måste liksom skriva ner tankar de säger. Jag måste liksom fundera och väga orden noggrant efteråt.
Mm.
För att dels kanske lite grann förstå vad hon säger. Nej, det är inte alls. Men framförallt handlar det om att ta in det hon säger.
Mm.
Och fundera på det. För att det är liksom... Det finns mycket värdefulla tankar i varje mening.
Mm. Och det är oftast väldigt många dimensioner i det hon pratar om.
Mm, mm, precis, och det finns ting bakom orden. Och så känner hon var generaldirektör. Mm. Det blir ännu mer så när hon är minister och kan genomföra saker. Och kan tycka saker och kan så.
Det är spännande att se vad som faktiskt... Hon nyårsspanar ju ändå mot saker som hon faktiskt kan genomföra.
Hon är en av dem som kan genomföra allra mest.
Mm. Men då tänker jag så här att då borde ju... Eftersom skolan är ju till för eleverna så borde vi ju ändå... Eftersom vi har en tradition här att avsluta med elever, och så tänker jag att vi gör det nu med.
Precis, det är en bra poäng. Vi gör så att vi tar runda av hela det dokumenterade skitåret 2016 med någonting mer upplyftande, nämligen ett elevperspektiv. Vi har bjudit in Albin Abrahamsson som är elev på en skola.
Ja, han är 17 år tror jag.
Ja, kanske.
Ja, och är en fascinerande ung man.
På alla sätt och vis är det precis så, faktiskt. Det är helt rätt. Så vi gör så att hans ord får avsluta hela det här podcaståret. Och sen ska vi ge en god fortsättning och ett gott nytt år och allt sånt där.
Det gör vi. Gott nytt år, helt enkelt.
Gott nytt år.
Hej! Mitt namn är Albin och jag går andra året på ett mediegymnasium i Göteborg. När Jakob först frågade mig om jag ville gästa Skolsverige med några tankar kring vad jag skulle vilja se ändrat på min skola 2017, så blev jag glad att äntligen få belysa alla de problem som finns idag. Jag blev jättetaggad och började genast tänka på saker som jag ville förändra. Det uppstod dock en liten svårighet. När jag väl skulle sätta mig och fila ut detta alster så kom jag fram till följande. Det finns egentligen inte så många problem jag kan komma på. Jag är jättenöjd med mina lärare, vi har god sammanhållning i klassen och våra lektioner är ofta intressanta och jag känner mig jättetrygg på min skola. Varför var då första tanken, ja, äntligen får jag klaga högljutt om alla problemen när jag inte ens kan nämna några själv? Ja. Det är ju såklart medias fel. En konstant ström av sjunkande skolresultat och politiska uttalanden om skolans nuvarande status gör ju att ens uppfattning om Sveriges skola försämras. Åh, svenska skolor är så dåliga och håller inte måttet. Men mina lärare och min skola är jättebra. Ett syndrom som de flesta av er säkert känner igen. Dessvärre tror jag inte att de flesta föräldrar och elever kan dra denna parallell. Så vad är det då egentligen jag vill komma med att säga allt detta? Jo, jag vill tacka er lärare som ändå fortsätter att göra det ni brinner för och fortsätter att lära mig och mina klasskamrater intressanta och inspirerande saker. Tack! Alla svenska lärare som lyssnar tycker nu att jag ska ta upp en lösning på problemet, men nej. Detta är ett alldeles för komplext problem som egentligen inte har en enda lösning. Det finns dock en liten sak som jag önskar mig till 2017 som kanske kan hjälpa att lösa problemet. Det handlar om hur man presenterar uppgifterna vi får i klassrummet. Jag får ofta höra kommentarer som "Åh, vad tråkigt" eller "Varför gör vi ens detta?" Och ja, det är en bra fråga. Om man inte vet varför man ska göra en uppgift så är det väl klart att man blir något omotiverad, eller hur? Och nu menar jag inte att man ska copy-pasta matriser hit och dit i uppgiftsbeskrivningarna, för de har vi sett. Vi brukade kalla min förra mentor för matrisdrottningen. Nej, det jag menar är att det är viktigt hur man förklarar uppgiften för oss. Vad kan jag lära mig och ha nytta av i framtiden av den uppgiften? Varför ska jag ens lägga min tid på det här? Om jag inte förstår varför jag ska göra någonting så finns det ingen mening med att göra det heller. Eller i alla fall inte göra det noggrant och väl. Om fler lärare skulle vara förklarande och visa målen med uppgifterna så tror jag att fler elever kan bli motiverade att lära sig och kanske inte heller så betygshetsade, utan mer fokuserade på sitt lärande. Det är i alla fall min tes som jag framfört här för er. Mer motiverade uppgifter ger mer motiverade elever. Tack för att ni har lyssnat. Det här är